Har du också varit i den här situationen någon gång? Någonting inför morgondagen har känts lite jobbigt eller så är det bara någonting i den där telefonen som är så lockande. Klockan tickar men du lägger inte undan telefonen för det. Och nästa dag betalar du för du känner dig jättetrött. Bara för att nästa kväll ligga där igen och scrolla till mitt i natten. Det är just det här som en ung kvinna i USA säger har hänt till henne som barn. Och nu stämmer hon tech-giganterna Meta och Google för att ha orsakat hennes psykiska besvär. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och den kommande kvarten vänder jag mig till Evelina Galli. Hon är tech-reporter på Sveriges Radio och ska hjälpa oss reda ut den här historiska rättegången.
Det är ju då så att man har valt det här som liksom den första rättegången som man börjar med. Efter den här rättegången så kommer det följa alltså tusentals fler liknande fall. Men det här är den första och det är därför den får så mycket uppmärksamhet. Och personen i fråga som då är målsägande är alltså Kaylee som nu är runt 20 bast. Men som menar att hon har varit beroende av de här plattformarna sedan hon var typ 6 år gammal. Hon menar att det här har påverkat hennes sömn, det har påverkat hennes psykiska hälsa, hon har fått olika komplex, det här då sociala medieberoendet. Hon menar att funktionerna på de här sociala medieplattformarna är utformade för att just användare ska bli beroende och tillbringa mer tid på sajterna.
Det här säger Evelina Galli. Hon är alltså techreporter på Sveriges Radios P3 och hon har följt med den här rättegången.
Anledningen till att det här har fått så mycket uppmärksamhet, det är mycket för att det är första gången vi ser liksom en privatperson ställa sig upp och stämma de här techjättarna. Från början så var det ju faktiskt 4 stycken techjättar som stod åtalade. Det var alltså TikTok, Snapchat, Meta och Google. Men sen dess så har både Snapchat och TikTok förlikat. Så nu är det bara Google med sin plattform YouTube och Meta med Instagram och Facebook kvar.
Kaylee är alltså en 20-åring från Kalifornien som alltså stämmer 4 som är giganter. Snapchat, TikTok, Meta och Google. Vi talar om henne bara med förnamn eftersom de här sakerna skedde till henne då hon var barn. Men som Evelina sa lite tidigare så gick alltså Snapchat och TikTok med på förlikning och vi ska gå in lite senare på vad det betyder. Men Meta och Google står fortfarande misstänkta för att ha haft så pass skadliga produkter att unga har farit illa. Så vad händer nu då om privatpersonen, det vill säga Kaylee, vinner mot de här miljardföretagen?
Jättebra fråga. Alltså det här är ju första instans, ska vi ju komma ihåg. Alltså det här kan ju överklagas, så oavsett liksom utfallet här så behöver det inte betyda att det får några konsekvenser. Men många liknar faktiskt den här rättegången med de rättegångar som var mot tobaksbolagen på 80-talet när man stämde dem för att rikta sin reklam mot unga användare. Och sen dess så vet vi ju att det måste stå en sån varningsetikett på cigaretter till exempel om att det är farligt för hälsan. Vi får se vad liksom som blir de konkreta resultaten av de här rättegångarna. Redan nu i New York så måste man faktiskt framöver ha såna här varningsetiketter på sociala medier. Kanske att den största påverkan som kommer av den här rättegången är hur vi ser på de här techjättarna. Det är ju ganska talande att 2 stycken företag förlikade redan innan rättegången började. Och det är nog för att man vet hur mycket uppmärksamhet såna här rättegångar får i media.
Du sa visst att det var Snapchats ägare Snap och TikTok som har förlikat. Mm. Vad betyder då att förlika? Det är kanske ett ord som framkommer mycket i amerikansk juridik, men har de alltså erkänt att deras plattformar på något sätt är beroendeframkallande?
Nej, och det är ju viktigt att säga också att förlika är ju inte detsamma som att säga att man är skyldig. Det är bara att man kommer fram till en uppgörelse att kan vi komma fram till en deal som känns okej för oss båda som gör att vi lägger ner det här innan vi går till rättegång. För rättegångar kostar ju supermycket pengar och är jättejobbiga.
Den här rättsprocessen, den är ju nu aktuell i USA, men det här är ju nog plattformar som vi alla är väldigt bekanta med också här i EU. Kan den här rättegångens slutsats på något sätt påverka oss?
Det kan den. Alltså nu är det ju viktigt att tänka att det här är dels första instans och det är i USA och man kan ju faktiskt ändra. Det gör de här techjättarna redan nu så att de anpassar sina plattformar efter de lagar som gäller i de olika geografiska områden där de verkar. Men det här är ju någonting som även syns, den här tanken att de här sociala mediejättarna måste ta mer ansvar för sina användares hälsa är någonting som det pratas om mycket i EU också. Framförallt när det kommer till de yngre användarna. Så redan nu så finns det förslag på plats inom EU om hur de här sociala medierna måste anpassa upplevelsen för framförallt yngre användare. Det kan vara att man till exempel får anpassa flödet på ett annat sätt så att det inte innehåller de här lite mer, vad man tänker är skadliga material. Alltså sånt som kan leda till olika komplex. Till exempel. Det kan också handla om att man försöker skydda dem från andra användare så att deras konton måste vara privat och att inte vem som helst får höra av sig till dem på sociala medier.
Som Evelina säger, diskussionen om att begränsa sociala medier är nog aktiv här i EU och Norden också. Även om det är just USA som är i strålkastarljuset på grund av den här rättegången just nu. Till exempel i Danmark håller man som bäst på att genomföra en lagstadgad åldersgräns på sociala medier och i Australien är man redan steget före. Där har ett förbud mot sociala medier hos under 16-åringar ganska nyligen trätt i kraft. Här i Finland har regeringen Orpo tagit en tydlig ställning för en lagstadgad åldersgräns och på EU-nivå diskuteras ett förbud mot sociala medier för under 13-åringar och användning med förmyndarens tillstånd för 13-15-åringar. Sen finns det ju också redan åldersgränser i själva apparna, men de baserar sig bara på självrapporterad ålder. Tror du att vi i framtiden nu då kommer börja se såna här begränsningar eller tror du att de här techjättarna kommer vinna på det sättet?
Jättebra fråga, för det är ju samtidigt som det här händer från EUs håll och andra lagstiftares håll, vi ser i Australien hur man har en hård åldersgräns på sociala medier, så finns det ju också många av de här techjättarna försöker ju istället säga att nej, vi måste sluta ha de här restriktionerna på oss, för vi måste liksom värna om yttrandefriheten. De menar att det är en typ av censur och att man försvårar också verksamheten för dem. Många har också försökt få med president Donald Trump på tåget här och vara på god fot med honom så att han ska hjälpa dem när till exempel då EU kommer och säger att nej, 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 så här får ni inte göra. Så att det är liksom som två olika krafter som möts lite just nu.
Hur tror du då en framtid på sociala medier kan se ut om såna här begränsningar träder i kraft?
Jättebra fråga. Jag tror kanske att vi kommer se att man måste kanske ha striktare åldersverifiering. Att de här sociala medierna, för det är också någonting som man har pratat väldigt mycket om i rättegången, att Meta inte har tillräckligt hårt implementerat sin åldersgräns på 13 år. Man har till och med sagt att de har varit medvetna om det här och att man har haft som strategi att försöka värva yngre användare. Jag tror att vi kommer se lite hårdare åldersgräns på många plattformar så att unga inte har lika lätt att fuska sig in på de här plattformarna. Sen kanske vi kommer se lite andra sätt som vi kanske förhoppningsvis lite mer transparens om hur våra algoritmer funkar. Redan nu så har vi olika åldersgränser, till exempel så måste man vara en viss ålder innan man kan godkänna till de datavillkor, alltså de användarvillkor som de här sociala medierna har. Det har vi både i USA och i EU. Vi har ju en utredning här i Sverige just nu om det kan bli aktuellt för en hård åldersgräns på sociala medier i Sverige där många fastnar, eller det som är liksom den här svåra nöten nöten att knäcka i det här fallet, det är hur man ska verifiera åldern på användarna utan att det för det, den delen blir integritetskränkande. Man får ju komma ihåg att det är inte bara de här unga personerna som måste intyga att de är över en viss ålder, utan det gäller ju också oss. Vi måste ju också intyga att vi är en viss ålder. Och då är det många som inte känner att det är så bekvämt att kanske ladda upp sitt personnummer eller kreditkort eller andra ID-uppgifter till de här techjättarna.
Med andra ord kan det alltså bli stora tekniska utmaningar med att införa sådana här begränsningar.
Exakt, och det är ju det de här sociala mediejättarna säger redan nu, att det är därför det händer att unga lyckas ta sig in på de här sociala medierna trots åldersgräns.
Kaylee i USA säger alltså att det är sociala medier som fick henne att gå utan sömn, få dålig självkänsla och må dåligt psykiskt. Men vad säger forskningen om hur vi mår när vi använder sociala medier? Ja, här i början av året gästade psykologen Reidar Nervander nyhetspodden och berättade att många intryck i form av skärmar och sociala medier kan leda till något som heter ADT eller självförvållade koncentrationssvårigheter. En studie från Karolinska institutet undersökte tonårsflickors sociala medieranvändning och kom fram till att Instagram och Snapchat ledde till försämrad självkänsla och en ökad känslighet för ångest. Ett experiment från Lunds universitet visade att unga vuxna som medvetet minskade på sin skärmtid började må bättre psykiskt. Men sen på den andra sidan debatten så finns det också de som säger att vissa ungdomar mår bra av att få hitta egna sociala sammanhang på nätet. Det är alltså såna som kanske inte har de här sammanhangen, till exempel i skolorna. Så diskussionen om sociala medier och barns psykiska mående är alltså långt från ny. Men försöker man nu med den här rättegången i USA alltså bevisa att de här psykiska konsekvenserna är på techbolagens ansvar?
Man försöker bevisa att de kanske delvis har vetat om det här och att, det liksom, att de inte har gjort tillräckligt för att varna och skydda användarna. De här sociala medierna, de försöker då i sin tur att säga att det går inte att bevisa att det var de sociala medierna som fick den här målsägande att må dåligt. De menar att det finns massa andra aspekter i hennes liv som ledde till att hon mådde psykiskt dåligt. Här har också, ska vi säga, att Google och Meta har lite olika försvar här, så att medans Meta går väldigt hårt på det här spåret att det liksom inte går att bevisa att det är deras fel, så har Google kört på att deras plattform YouTube inte ens är ett socialt medium, och att också Kaylee, som hon heter, hade ganska låg skärmtid de senaste 5 åren på de här plattformarna, vilket de menar visar på att hon inte har haft ett sociala medieberoende.
Det ska bli intressant att följa med den här rättegången och också i den här debatten i EU. Tack så mycket, Evelina Galli.
Tack, Maja.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Evelina Galli som är techreporter på Sveriges Radio. Om du tycker om nyhetspodden, då tycker jag att du ska gå in på Yle Arenan och klicka på hjärtikonen och klockikonen för att beställa på våra notiser och lägga till oss i din lista. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.